och välkomna till Lilla Drevet, kungliga hovleverantörer av podd är vi inte, vad jag vet. Kanske är det någon i kungafamiljen som lyssnar.
Hoppas.
Jag hoppas i sådana fall på Carl Philip.
Ja, det gör jag också.
Han har på något sätt seglat upp som den smartaste.
Den alternativa.
Ja, det tänkte man inte att det skulle bli så.
Nej. Med mig här i Kringlands vardagsrum har jag Ola Söderholm. Vad vill du helst bli kallad? Opinionsbildare eller inspiratör?
Inspiratör, såklart.
Och Kringlands Svensson, du får välja mellan politruck och provokatör.
Vad är? Jag har faktiskt alltid haft lite dålig koll på vad en politruck är. Det är någon sorts pamp i sovjetkommunismen.
Det är väl mer en sån som går in och mästrar folk i vad de ska tycka. Eller så att de ska tycka som...
Ja, men okej. Okay, då är jag mer... Eftersom jag är ju ingen provokatör. Så då är
du
jag
är ganska mycket en provokatör. Nej. Jag var helt säker på att du skulle...
Många provokatörer bryr sig folk om. Men
det är lite töntigt att kalla sig själv för provokatör.
Det är mer provocerande att vägra kalla sig provokatör och säga politruck och alla blir helt galna för att de inte erkänner att han är provokatör.
Jag heter i alla fall Nanna Johansson och gemensamt för oss tre och även för Liv som inte är här idag, det är att vi alla har jobbat på Sveriges Radio som ju har varit högaktuellt i veckan som gått. När man jobbar på Sveriges Radio så finns det vissa regler för vad man får säga som programledare, något som vår kompis Soran fick. Ja, känna på nu i veckan. Nu har ju inte vi de här kraven om opartiskhet på oss längre, så jag tänkte vi kunde gloata lite med hur frispråkiga vi får vara utanför public service. Finns det någonting som ni skulle vilja säga som ni inte fick säga när ni jobbade på Sveriges Radio?
Nej, men alltså jag upplevde nog att jag tyckte ändå det var högt i tak på vad vi fick säga.
Tyckte du det?
Ja, men ändå. Eller va? Det tycker jag ändå det var. Jag tyckte vi ägnade oss åt person på hopp och tankesmedjan var väl någon sorts kommunism när vi jobbade där.
Men vi fick ju till exempel inte säga att Sverigedemokraterna är rasister.
Nej, men boohoo. Det kan man väl leva med att man inte får säga.
Man kunde passivt aggressivt kalla dem Sverigevänliga istället.
Ja. Men jag tycker
idag var Sverigedemokraterna extra Sverigevänliga. De stod på Kungsgatan och skrek saker åt Soran Ismail.
Ja, men jag upplevde det nog ganska schysst ändå. Eller var det en provocerande åsikt?
Din jävla politruck.
jag tycker ändå Sveriges Radio har låtit... De gånger Sveriges Radio har sagt till mig saker som jag inte fått säga, så har det ju varit saker jag absolut inte kunnat räkna med.
Jag håller faktiskt också med om att jag har fått väldigt mycket berättigad kritik. Men jag tycker inte att det har varit härligt när en mellanchef har sprungit in och sagt ni borde inte prata så mycket om Sverigedemokraterna.
Men jag har upplevt att det varit så här. Säg gärna att Jimmy Åkesson är en jävla ansiktsfitta, men gör inte reklam för Rasmus Elms kokbok. Så är min upplevelse av det. Att de har varit mycket räddare för att
otippa. Men det känns som att det har funnits ett sätt att det har kunnat fungera på, att folk har kunnat prata fritt. Men det är väl bara just den här veckan har det ju varit ett haveri. Men jag ska prata lite mer om det sen.
Ja, det är det jag tänkte. Vi ska inte stanna upp för mycket med det här, för Ola kommer prata om den här nyheten om några minuter.
Vad roligt är att det är verkligen ett riktigt program det här, där vi vet vad vi ska prata om. Det är väl roligt?
Ja.
Är det här kritik mot andra poddar?
Nej, ingen kritik. Det var bara ett beröm till oss.
Okej.
Okay. Att vi inte kan prata fritt som de andra poddarna.
Nej, vi måste ha ett körschema.
Nu kör vi igång där. Kringlan och Ola, ni som är akademiker, har ni någonsin drömt den här mardrömmen? Ni känner säkert igen den. Man sitter vid sitt skrivbord på sitt akademiska jobb. Man dricker en kopp kaffe, skriver ett mejl. Så kommer plötsligt chefen in på kontoret. Hon säger, du får sparken. Och då tänker man, åh nej, jag som inte är med i A-kassan, hur ska jag nu kunna försörja mig? Man reser sig i förskräckelse och då upptäcker man att man inte har några byxor på sig. Det är en klassiker.
Ja, det är det.
Men åtminstone en av de här sakerna kan man gardera sig mot i verkliga livet genom att gå med i A-kassan. Vilken A-kassa som passar bäst, det kan man se på väljaakassa.se. Och är man akademiker, ja, då borde man såklart gå med i akademikernas A-kassa, vilket kostar 90 kronor i månaden.
Och det här säger du, varför säger du det här?
Jag säger ju det för att akademikernas A-kassa är våra sponsorer. Om det inte vore för dem så skulle kanske Lilla Drevet vara en sämre podd. Det kanske skulle vara så 2 minuter lång, bara innehålla någon av Kringlands gamla lumparanekdoter.
Kanske, det ja. Vet vi inte.
Du har ju inte ens gjort lumpen, så det är en fruktansvärd framtid.
Kringlands anekdoter från mönstringen. hur alltså är fejkade någon slags allergi för att slippa göra lumpen?
Jag skulle säga så här att jag har pratat aktivt mer om de här 4 timmarna jag mönstrade än de 4 timmarna jag faktiskt var mönstrad. Det har gett mig så himla mycket.
Jag har faktiskt samma relation till min mönstring. Men jag var där ett helt dygn i Östersund.
Oj, du fick sova över.
Mm. Oh. Det var nära ögat.
Men det är precis det här vi inte vill att podden ska vara.
Så här har det varit.
Så gå med i A-kassan.
Det var en väldigt bra illustration av hur horribelt dålig podden blev. När jag började prata om mönstringen i Östersund. Tack Akademikernas A-kassa för att vi slipper det.
Tack som fan.
Det har varit ett himla liv nu ett par dagar om att Soran Ismail inte får vara med i morgonpasset till P3 längre.
Just det.
Han sätts i karantän fram till valet eftersom han anses vara en politisk motståndare till Sverigedemokraterna.
Ja, det är han väl också.
Det är inte hållbart under ett valår att ha någon i public service radio som SD-företrädare skriker jävla babbe åt.
Ja, och det är hårdvinklat, Ola.
Soran får faktiskt skylla sig själv. Om Soran hade velat ha någon som helst trovärdighet som public service-medarbetare skulle han inte ha stått på Kungsgatan och låtit Erik Almqvist skrika åt honom. Alltså, vill man att Erik Almqvist skriker rasistiska saker åt en, då är det helt okej. Men då kan man ju inte samtidigt vara med i morgonpasset. Nej. Man kan inte både ha kvar kakan, Hermansson. Alltså, vara med i morgonpasset och äta upp den. Om man också vill äta upp den här goda, goda kakan som är att bli utsatt för hatbrott av Erik Almqvist, kan man inte ha kvar kakan också.
Nej, det var en vacker illustration. Men när blev morgonpasset vår viktigaste ventil för satir? För det brukar väl vara så här, Kodjo gör armhävningar på knogarna. Det brukar väl vara innehållet i morgonpasset. Helt plötsligt har det blivit liksom det som håller oss från att få en diktator med en leopardmössa på huvudet.
Ja, men först tog de morgonpasset och då sa jag ingenting. För jag jobbade inte på morgonpasset. Sen tog de Christer och då sa jag ingenting. För jag jobbade inte på Christer.
Och jag tyckte det var ett ganska dåligt program.
Sen tog de Lilla Drevet. Men det här har då varit Sveriges Radios officiella förklaring. Alltså inte med de här orden som jag använde.
Nej.
Men han har ansetts vara för politiskt anstruken. Lotta Mossberg, kanalchef på Sveriges Radio i Stockholm, sa när hon fick frågan på vilket sätt är sådan för politisk, så sa hon: han säger till exempel att han vill döda Sverigedemokrater. Det sa hon till Aftonbladet.
Ja.
Det har sådan aldrig sagt. Det var inte alls sant.
Men jag är så himla nyfiken på hur hon fick inspiration till att säga så.
Ingen vet. Lotta Mossberg skickade sen ut ett pressmeddelande där hon skrev: uttalanden i media av mig som Soran har sagt att han vill mörda Sverigedemokrater och Soran propagerar mot Sverigedemokraterna är olyckliga, felaktiga och jag ber om ursäkt.
Ja.
Men jag undrar lite grann, ska Lotta Mossberg få jobba kvar efter det här?
Men jag tänker så här, det är så himla svårt att få ett nytt jobb.
Ja. Jag tänker lite att alltså hon kommer ju få jobba kvar, för det kommer ju inte hända i det här jävla sosselandet. Det är ingen behöver ta ansvar för sina handlingar. Nej. Men är det inte lite uppseendeväckande grovt av en chef att hänga ut en av sina medarbetare så här? Alltså särskilt en person som Soran, som redan liksom är i ett känsligt utsatt läge. Han är redan kontinuerligt mordhotad av rasister. Är det inte lite extra grovt? Det här felsteget. Att gå ut och ge Soran hatarna någon slags vatten på sin kran.
Ja. Jo, för det blev väl också så när den här nyheten spreds att det var jättemånga som blev arga för att Soran vill döda Sverigedemokrater.
Alltså, ja, hon bidrar till att skapa en hets. Hon bidrar till att skapa en hetsmobb. För jag pratade med Soran tidigare idag och han sa att det liksom har kommit så här uppsving, massa obehagliga och aggressiva mejl efter det här. För att det här citatet om att han vill mörda SD:are, det flyger ju runt i rasistforum.
Just det.
Och det är inte som att alla kommer se Lotta Mossbergs pressmeddelande med den här ursäkten. Så skadan är lite grann skedd. Och det blir ju lite mer tyngd i det, för att källan är inte någon på Avspixlat som säger att jag har hört att Soran vill mörda Sverigedemokrater. Utan källan är hans chef på Sveriges Radio.
Ja, men okej, nu har du övertygat mig att även om det är svårt att få ett nytt jobb. Vi får hoppas att hon kanske är med i akademikernas A-kassa då och kan få upp till 15 000 kronor i månaden om hon får gå. Men oavsett det så tycker jag att nu är jag övertygad om att hon bör sparkas.
Mm. Och det är en så märklig tanke att Soran av alla skulle säga jag vill mörda Sverigedemokrater. För apropå det här vi pratade om för ett par avsnitt sedan om att vänstern stämplar folk med fel åsikter som spetälskar och inte vill ta i dem med tång. Mm. Alltså att Soran är den jag känner som mest orkar hålla på med den där jävla tången.
Ja,
han grottar ju runt med tången hela tiden. Han håller på och lunchar och tar en öl med Linus Bylund, så här Jimmy Åkessons stabschef. För att han vill ha en dialog och förstå hur man tänker som sverigedemokrat. Och det berättade Soran för mig också, att de hade också använt som skäl till att sätta honom i karantän just det här att han äter lunch med Linus Bylund.
Okej. Oj. Kan de inte välja? Är det för tjenis med dem? Eller?
Nej, de menar att han äter lunch med Bylund med syfte att förstå sina meningsmotståndare. Och då har han definierat dem som sina meningsmotståndare. Så om man istället bara hade gjort som alla andra i alla paneler och humorprogram och bara drivit med och kritiserat SD-politiken på avstånd, då hade det varit bättre.
Eller låta Mossberg ut efter en lunch genom att göra sig till meningsmotståndare. Det finns inga gratis luncher. Då får man gå från sitt jobb.
Ja, men för det är ju den andra delen av det här, att hur ska någon som jobbar med att typ sitta i panel eller tycka till personligt eller hålla på med humor kunna jobba inom public service om det ska vara så här? För liksom för SR har sagt till Soran att du hade fått vara kvar om du ställt in din stand-up-turné.
Fan.
Där det kommer SD-skämtas.
Då kan de ju ge en lite bättre villkor så att man inte måste ha en massa andra uppdrag också på sidan.
Precis, ja. Du kan antingen få fakturera 1500 kronor i veckan för att sitta som bisittare i varumpasset.
Men det är kanske det att SR har en lite märklig syn på vad det är att jobba för Sveriges Radio. De tror liksom att det är jämförbart med någon sorts så här muslimsk himmelrike. Att man ska få, att det är liksom jämförbart med 40 oskulder och 800 kameler. Att få sitta i en så här sketen inrökt studio och liksom prata nonsens.
Ja, de kan inte förstå att Soran Ismail kan ha alternativ.
Nej, för att, men det är inte så konstigt, för i 800 år var Sveriges Radio och SVT ensamma aktörer.
Mm.
Nu är medielandskapet förändrat.
När det gäller public service-reglerna så gränsen har ju varit lite grann att du får säga typ allting fram till rösta inte på eller rösta på Du får inte ta partipolitisk ställning så. Nej. Vår kompis Emma Knyckare blev ju fälld en gång när hon sa rösta inte på SD. Hon sa just de orden.
Ja, just det.
Och det här får du inte heller göra på din fritid, alltså utanför Sveriges Radio, om du jobbar på Sveriges Radio eller SVT. Jag jobbade med ett SVT-program inför valet 2010 som Micke Tornväng fick sparken ifrån. För att han hade varit med i någon sån här kampanjfilm där kändisar tittade in i kameran och sa rösta inte på SD.
Aha.
Och anledningen till att gränsen dras här, man får inte tydligt propagera för att folk ska rösta eller inte rösta på ett speciellt parti, är antagligen för att det är så sinnessjukt svårt att dra gränsen någon annanstans.
Mm.
För folk som ska sitta i radio och typ kommentera och tycka om samtiden och debatten, alltså om personen är emot sverigedemokratpolitik, då märks ju det efter tre meningar.
Ja.
Det kommer inte komma som någon chock när Soran inte lägger sin röst på SD, oavsett vad. Dels i sändningen, och det märks också när de är utanför Sveriges Radio och kör stand-up. Och man fattar ju också direkt om någon är borgerlig eller om någon är vänster efter tre meningar. Så liksom, vart ska man dra gränsen att man inte ska få fatta det? Alltså det är ju extremt tydligt att Nina Björk i Godmorgon Världen krönikor säger att hon inte tycker att man ska rösta på Moderaterna.
Mm, just det.
Fast hon säger aldrig de orden.
Hon är jävligt slipad där och låter bli att säga det.
Men för att om man vill ha något slags personligt tyckande och krönikerande i public service är det hopplöst att ha några andra regler. Men det är ju sådana speciella regler man nu försöker skapa för Soran. För Soran ska inte göra något så här explicit kampanjande som Micke Tornving. Han ska åka på en stand-up-turné där han kommer driva med SD. Så han ska liksom göra det till exempel då alla vi som har jobbat med tankesmedjan i P3 har gjort. Vi har alla i stand-up och serier och poddar och bloggar sagt fuck SD-politik, även under tiden vi jobbat på Sveriges Radio. Skillnaden är ju att vi inte är kända som Soran. Vi har inte en så stor publik, så vår drift med SD får inte ett så stort genomslag. Men det känns som att det borde inte handla om hur känd man är. Det borde mer vara någon slags princip. jag förstår inte vad det är för princip Sveriges Radio försöker formulera. Har de någon slags kändiskapsgräns för när man måste hålla inne på allting?
Men det går i alla fall att kvantifiera på något sätt. Det går ju, man skulle kunna säga så här, har du ett visst antal followers på Twitter, ja, just så, får du, så måste du vara försiktigare.
Har du fler än 30 000 followers på Twitter, då gäller inte längre bara den här regeln att du, då, fram till dess är det att du får säga allt förutom rösta inte på SD. Sen så måste du också...
Sen får du vara... Ja, sen det är svårt att kvantifiera förstås vad man får... Sen kanske nästa steg är då får man inte uttala sig politiskt alls. Då får man mer göra liksom så här, ta på sig en lösnäsa och vara roligt på något annat sätt.
Ja, men kanske berätta om hur man gör sina fantastiska cupcakes.
Ja.
Ja, men det är ju just att det är ju svårt att se vad det är för princip, för ny princip Sveriges Radio försöker skapa för opartiskhet. Det känns som att det håller inte ihop intellektuellt. Och det kanske liksom slutar i att det är en märklig sak att förvänta sig eftersom att Sveriges Radio chefer inte kan tänka.
Nej, det kanske är det kokar ner till slut.
För det var liksom min första tanke när jag hörde att Soran Ismail blev satt i karantän, att det beror på att han är övermedelintelligens.
Mm.
Alltså det är inte det här mer politiska, utan man kan liksom inte ha någon som är övermedelintelligens för att de jobbar liksom åt att omvandla Petri till efter devisen av idioter för idioter. Så det blir så, alltså du kan vara antirasist, men du får liksom inte bottna i din analys. Nej, det blir väldigt provocerande.
Folk kan känna sig dumma.
Folk kan känna sig hotade.
Ja. Ja, men det är ett problem såklart att chefer på Sveriges Radio inte kan tänka. Att de har den kognitiva spärren.
Ja, precis.
Nej, men på samma sätt som vi kan inte uppfatta alla frekvenser av färg.
Nej.
Alltså det går inte för oss att se infrarött.
Nej, just
det. På samma sätt så når de en horisont när det kommer till att börja tänka. Det går inte.
Nej. Nej, men det känns så där som att man blir inte så imponerad av krishanteringshantverket, att det är ingen så stark tankeverksamhet bakom. Det är inte ett Aaron Sorkin-manus när SR-cheferna går i korridoren och funderar på hur de ska hantera Sora Gate.
Nej, det är mer så att Peter och Fredde får skriva det manuset om Sveriges Radios historia. Markoolio ska spela Mats Svegfors. Han bara värmer upp sin gamla paradroll som Dr. Mugg. Och så kör han. Jag har lyssnat på Ekots lördagsintervju med Jens Spendrup, vd för Svenskt Näringsliv. Intervjun började med att de släppte en bomb.
Affärsmannen Lars Karlström ska bilda ett nytt parti, Industripartiet, som ska ha ett partiprogram som ska sätta den svenska industrins villkor i fokus. Är det något parti som du skulle kunna tänka dig att rösta på?
Jag har inte hört talas om det här.
Inte jag heller, men man blir ju glad. Visst blir man? Ett nytt parti brukar ju betyda nya tokstollar. Jag kollade upp Industripartiet. Det låter kanske som ett enfrågeparti. Alltså att det bara skulle handla om industri.
Men industri kan ju vara så mycket.
Ja, men det är två frågeparti. Det ska ta upp frågorna industri och invandring.
Va?
Ja, och det är inte bara Lars Karlström som ska driva där. Han gör det ihop med Bert Karlsson. Alltså, det perfekta partiet.
Hur har jag missat detta?
Ja, hur har du missat det? Och hur har Jens Spendrup missat det?
Nej, ett invandringskritiskt parti.
De tycker kanske att det har varit lite väl pek. Och man får inte säga vad som helst om invandring. Nu blir det drag under galoscherna. Nu stövlar de in med industripolitik och lite mer, vad ska man säga, problematiserande idé om invandring.
Men har det varit någon av Bert Karlssons hjärtefrågor tidigare, just industripolitik?
Vet inte.
Men han är ju ändå, eller jag vet inte vad, ifall det räknas som industri, Marianne Records, men han är ju affärsman.
Ja, jag tror i alla fall så här att jag talar för hela lilla drevet när jag säger att vi kommer göra vad vi kan för att stötta Industripartiet. På SVT Debatt finns en program...
Hade vi inte fått säga på public service?
Nej, det hade vi inte fått säga.
Vilken lättnad. Man kände sig helt lätt i kroppen. Man bara får stötta Industripartiet fullt ut.
Vi får till och med säga, vi rekommenderar er att rösta på Industripartiet. Det hade vi inte fått säga. Men det kan vi väl göra unisont. På SVT Debatt finns en programförklaring. Det ska inte handla om Industripartiet, men jag tyckte bara det var roligt. Det finns en programförklaring av Lars Karlström och Bert Karlsson som avslutas. Nu startar vi Industripartiet. Våra idéer bygger enbart på sunt förnuft. okomplicerat och enkelt. Så vad säger magen? Magen säger att Sverige behöver ett nytt tvåfrågeparti. Lyssna på magen. Nanna, magen skriker Saab. Olas mage kan väl inte behöva bli stämplad som rasist bara för att den har lite okomplicerade känslor kring invandring. Men vi ska inte prata om Industripartiet, även hur mycket vi än älskar Industripartiet.
Vi kommer nog återkomma till det.
Vi kommer Berges få tillfälle att återkomma. Vi ska prata om Jens Spendrup, som inte visste om att det partiet fanns. Konstig början på intervjun om Jens Spendrup att ta upp något som han inte visste fanns. Han var tidigare vd för familjetaget Spendrup, läskfabrikören, fram tills att hans son tog över. Och i Ekots lördagsintervju fick han uttala sig om kvinnor i bolagsstyrelser. Är det rätt att kvotera in dem?
Ska kvinnor kvoteras till bolagsstyrelser?
Absolut inte.
Han älskar inte tanken på att kvotera in kvinnor. Varför?
Varför inte?
Av samma skäl som vi var inne på för en stund sedan. Att om vi ser vad som är grunden för en marknadsekonomi, så är det fritt företagande och fritt ägande. Själva ägandet.
Han älskar fritt företagande för mycket. Jens Spendrup kanske haft en period när han varit lite nyfiken på kvinnor. Men han verkligen älskar er själva ägandet. Jag tycker väldigt mycket om det här. Kan vi inte lyssna igen på den här lite kåta inandningen han hade? Vi bara lyssnar här.
Själva ägandet.
Jag tycker han låter som i Äkta människor. Han som har en sån mask över sina brännskador.
Nej, men han som kommer tillbaks, han David Eicher själv.
Nej, jag tycker han låter som Måns Nathanaelson.
Jaha, ja, ja. Han kanske också älskar ägande på det sättet. Jag tyckte ändå det var en välplacerad småkåt inandning.
Ja, det var verkligen, man kände hur hans överläpp var svettig.
Vi kan lyssna på den inandningen en gång till.
Själva ägandet. Att om vi ser vad som är grunden för en marknadsekonomi, så är det fritt företagande och fritt ägande. Själva ägandet.
Ja, det var lite tramsigt gjort av mig där. Men han gillar verkligen, verkligen ägande mer än han gillar tjejer. Han vill inte ha någon inkvotering. Han tycker man ska bli bedömd efter kompetens.
Tycker du att de får chans efter kompetens?
Ja, absolut.
Okej, så anledningen till att det ser ut som det gör idag, det beror på att det inte finns fler kompetenta kvinnor?
Ja.
Ja.
Jag kan ändå uppskatta att någon är så rak.
Säger du att jag uppskattar det här?
Nej, jag kan ändå uppskatta att han är så... det är inga omskrivningar, utan... Ja.
Ja, visst. Det finns en hederlighet i det, såklart. Anledningen till att det finns så få kvinnor i bolagsstyrelser är att det finns för få kompetenta kvinnor. Hans plan är då, om man ska försöka komplicera det lite, han tänker ju att det ska lösa sig organiskt. Att när kvinnor väl blir kompetenta så ordnar sig allt. Då uppstår
jag kommer rättvisa. Snudda vid detta senare.
Ja, vad roligt. Då återkommer vi till just det. För jag tänkte vi går vidare och talar om kanske själva metadebatten då, eller debatten om, det här var ingen debatt, det blir ingen metadebatt. Vi pratar om debatten om den här intervjun. Har ni följt med i den?
Ja, men jag såg att det gjordes en artikel om det, att folk blev arga.
Ja, det stack i ögonen på folk att någon som har ärvt sin post som vd och givit den vidare till sin son är så himla för att ren kompetens ska styra. Men den bollen var ju up for grabs. Vem som helst kunde smasha in den.
Ja, just det. Du skrev inte det här och nu är ditt huvud.
Nej. Herregud. Men så här, det finns dresserade apor som har kunnat göra den satiren. den är inte så komplicerad. Att han liksom antyder att det skulle vara en slump att han som heter Spendrup blev vd för Spendrup. Och att han lät sin son som heter Spendrup ta över Spendrup. Att det egentligen bara handlar om att de råkade heta Spendrup och hade bäst kompetens.
Men det går inte att motbevisa att det är meritokrati som har gjort det.
Nej, det går inte att motbevisa. Men det är inte heller,
motbevisa
det. Det är inte
det kan
så
råka bli så.
Spänstig satir att göra den observationen. Med tanke på att det fanns ryggradslösa djur som också gjorde den satiren när de läste.
Tänker du på...
Jag tänker på Godmorgon världen. Det som verkligen blev en snackis var att han inte ville kalla sig feminist.
Nu är du feminist.
Nej.
Var det det som...
Ja, men det blev en snackis att
jag tyckte det var skönt att han inte var kallad för feminist. Ja,
det är dit jag vill komma. Att det är inte så konstigt att han inte är feminist. Han gillar ägande, mer än kvinnor. Han tycker inte som feministerna i de frågor han tycker är relevanta. Ändå har folk blivit upprörda att han inte kallar sig feminist. För det är väl bra att han inte gör det. Jens Bendrup fattar noll om feminism, skriver Jonas Sjöstedt på Twitter. Ja, eller så vill han bara inte vara något som rimmar jättedåligt med hans åsikter. Det är liksom som att säga att Hitler var dålig för att han startade ett världskrig. Men varför vill han inte kalla sig pacifist?
Mm. Man överskattar ordens makt.
Det är dåligt att Stalin håller på med folkmord. Men ännu osnyggare att han inte tog avstånd från stalinismen. Nu när vi vet. Det är en sak att du tycker dåliga saker, Jens Bendrup. Men varför vill du inte sätta en trevlig etikett på det?
Kringlan, jag tror att du har lyckats uppfylla ditt nyårslöfte nu.
Att sluta röka?
Det har du väl inte gjort?
Nej, jag har börjat.
Det är sådana som har följt hela drevet troget kanske minst där att du lovade att försöka bli höger under 2014.
Mm.
Det har inte gått så bra. Du har bara varit lite ironiskt höger.
Jag vet.
Och på så här, jag är frihetlig liberal så jag tycker att trafficking är en vanlig näringsverksamhet. Bra. Sådana där saker kanske du har sagt.
Men kommer du säga nu att jag visst har lyckats?
Ja.
Men kommer du vara inlindat i någon sorts kritik mot mig? Någon sorts tasksparkar?
Det finns väl ingenting att kritisera med dig?
Det finns det väl inte.
Nej. Nej.
Då är jag lugn. Fortsätt läsa.
Precis. Du bara lutar dig tillbaka och tar emot den här lovebombingen som kommer drabba dig. Men jag tänker återkoppla lite till förra veckan. Du hade då en väldigt ordrik uppgörelse med feminismen. Du förklarade på ett väldigt intensivt sätt att feminismen har gått för långt.
Kan gå för långt.
Ja, du hade nästan amfetaminstinn energi. Väldigt mycket fakta. Massa olika uppgifter från här och där som du kastade fram på oss.
Jag har fått beröm för det.
Det var mycket... Från vem?
Ja, men jag och Nanna satt här mestadels förstummade.
Mm.
Vi tänkte, är det Kringlan eller är det alias Free Julian som har rymt från flashback-tråden om Maria Sveland? Nej, men det var roligt. Det var ett roligt och uppfriskande inlägg.
Tack, jag har fått extremt mycket beröm. Folk har älskat det väldigt mycket. Fortsätt.
Men har de det på riktigt?
Nej.
Ja, men du hade en uppgörelse med en inriktning inom feminismen som du ansåg hade gått för långt.
Mm.
Den här inriktningen företräds i vår tid av Claes Borgström, berättade du.
Just det, tokigt hant.
Före detta jämställdhetsombudsman och socialdemokrat, numera vänsterpartist, och också jurist, halvbra försvarsadvokat. Och han, ja men vad var det du sa, att han, du drev ett case att hans feminism gått för långt, dels för att han sympatiserade med den sociologiska institutionen i Uppsala på 90-talet, ja. Deras tankar om, vad var det?
Ja, deras, ja, vad ska man säga, nej men...
De bortträngda minnen att alla män har våldtagit foster.
Det finns ju ändå feminism, eller fanns då i alla fall, som hävdar att alla män älskar att våldta foster.
Och du kopplade det
inte
till
särskilt ovanligt.
Claes Borgström idag.
Ja, men det där var då det ena beviset för att han hade gått för långt. Och jag höll med då, jag tyckte att det lät konstigt.
Mm, mm, mm.
Sådär, det lät ju märkligt att tro så att alla män har bortträngda minnen av att de har våldtagit foster.
Ja,
det lät
ja.
Lite koko. Men sen hade du en annan grej som Borgström hade sagt som jag inte tyckte kändes så sjuk. Eller inte så där obegriplig i alla fall.
Han har hävdat att alla män bär en kollektiv skuld för mäns våld mot kvinnor. Visst kommer här en liten misstanke om att Claes Borgströms feminism har gått för långt. Eller är det en tanke vi är bekväma med? Den här typen av generaliseringar om män. Det är väl nästan något som bara en galning skulle säga.
Ja, alltså... Är det? Det är inte det. Eller är det så här maktstruktur?
Typ. Ja, det här var från förra veckan.
Ja, precis. Det var från förra veckan. Det var retoriken inte med mig riktigt.
Nej. Men du menar att detta inte är rent vansinnigt i sin renaste
form? Ja, men sen tog jag ju sats igen och försökte säga emot. Ja, men inte kollektiv, eller skuld kanske ett konstigt ord, men vi drar ju någon slags kollektiv nytta av att män alltid har spöat kvinnor. Att
det jag drar ingen sån nytta. Gör du det, Ola?
Jo, det...
Dåligt i så fall. Mest känd...
Jag skrattade likadant.
Ja, men här känner jag att vi kan pinpointa ögonblicket och du blir höger. För att det där var ett väldigt höger sätt att platta till sin debattmotståndare på. Så här, vänster kille försöker problematisera med då, så här, struktursnack. Ja. Och så då drar man bara till med något sånt där här, verklighetens folkskämt.
Nej, men
det, var det här ju, är ju bara sunt förnuft.
Det var ju, många har ju ringt mig och sagt att det var oerhört befriande att platta till någon som kommer dragas med en så här supermossigt gammalt argument om strukturer, maktbalans, bla bla bla, sociologi A, genusvetenskap, jag stickar mitt barns blöjor, jag har inga testiklar och så vidare.
Ja, det var härligt när du bara, det här är bara sunt förnuft. Det är bara att du slutar dra nytta då av det. Att män historiskt ägt kvinnor. Jag gör inte det. Varför gör du det? Verkar onödigt.
Jag bygger inte min verksamhet på att för 1000 år sedan såg samhället annorlunda ut. Jag är ledsen.
Men du tror inte alls att det är någon slags eko idag?
Absolut inte.
Att kvinnor har varit förtryckta.
Fortsätt, Ola.
Hade det varit diskussion om miljön, hade jag sagt såhär, klimatuppvärmningen. Och då hade Kringland sagt, jaså, håller klimatet på att förstöras? Jag tittade ut genom fönstret precis. Tyckte det såg rätt bra ut. Nanna hade skrattat. Diskussionen över. Så hade det varit.
Nej, men det hade mer varit att du sa, jag tycker att växthuseffekten är ett problem, för det har Gudrun Schyman sagt. Jaha, hade jag sagt. Vad fan vet hon om det? Ja, men typ strukturer, maktbalans, fittan rules, hade Ola sagt. Låt oss byta ut midsommarstången mot en fitta, ja, men hade Ola sagt.
Men jag kände att du fick till det vid det här tillfället. Du hittade verkligen så här högerbanden i dig när du bara säger helt så här strukturer.
Vet ni vad knepet är? Det är så här att låtsas som att man inte är helt utvecklingsstörd när man diskuterar. Så låter man smart.
Om man liksom inte
låtsas som att man saknar en massa kromosomer.
Ja, men du, fortsätt. Ja, men du är en sån som är feminist fram till 1921. När kvinnlig rösträtt infördes. För det finns bara problemet olika inför lagen. Men när det är fixat, då är det klart. Att fortsätta prata om överordning och underordning efter det, det är ju bara flum.
Ja, boo-hoo. Det är så jävla jobbigt att vara kvinna. Fortsätt.
Du var antirasist i USA fram till de sista apartheidlagarna mot svarta i amerikanska södern upphävdes 1965. Efter det var det klart. Då var det ju bara, jag drar väl ingen kollektiv nytta av den här över- och underordningen som cementerats av 400 års slaveri. Gör du det? Dumt i så fall. Sluta med det.
Låt oss
dra jag någon nytta av att jag är vit. Det slutade ju 65. 1965 slutade. Men här hade jag dra nytta av att jag är vit. Ja, men så grattis. Du lyckades verkligen infria ditt nyårslöfte. Jag är väldigt avundsjuk. Jag har ju knappt använt mitt gymkort.
Ni vet hur kometer fungerar?
De har en svans.
Ja, de har en svans. Men de går också i stora omloppsbanor så att vi bara ser dem då och då. Halley's komet, mest klassisk, kan bara ses från jorden vart 76 år.
Kan det vara så nu att du kommer knyta an det här till någonting helt annat?
Nej, nu ska det handla om kometer. Nej, det ska det inte göra. Det funkar på samma sätt med vita heterosexuella män. Då och då händer det att någon har rätt. Senast det hände var 1916, då den vita medelklassjuden Albert Einstein la fram den allmänna relativitetsteorin.
Men i den kontexten räknades han verkligen som vit.
Vad menar du?
Nej, alltså han hörde väl inte till
eller
den.
Vad menar du?
Han var, nej, juden. Men motsatsen till vit är väl inte bara svart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
98 år senare har det hänt igen. En vit heterosexuell man har haft rätt.
Kringland Svensson.
Är du passivt aggressiv?
Nej, nej. Jag tycker bara det är roligt. Ja, du gissade rätt på första försöken, Hanna. Det var jag. Jag har haft rätt. Fast jag är vit och heterosexuell. Och man. har ni hört talas om priset Årets sexist 2013?
Ja.
Mm. Det delas ut av en blogg som heter Genusfotografen. Känner ni till den?
Ja.
Den samlar upp sexistiska och sexiga reklamkampanjer. Bilder som kanske använder kvinnokroppar för att sälja kaffe. Det är dåligt. Så det är en väldigt behjärtansvärd blogg.
Du säger det på ett sätt som får en att ana att du tycker motsatsen.
Nej, det tycker jag inte. I skillnad från er tycker jag inte kvinnokroppen är en handelsvara. Och det här statementet har gjort den här bloggen väldigt populär. Den är också väldigt tydlig. Man behöver inte tvivla på om det är det verkligen sexism jag ser på den här bloggen. För genusfotografen skriver alltid ut den enda rimliga tolkningen under bilden. Han blev känd, han skrev om en dansk fisketidning som hade bilder där utvikningsflickor poserade med fiskar. Och då förklarade han att fiskarna symboliserade penisar. En reklambild för en våtdräkt visar en kvinna som får vatten på sig. Och då kanske ni tänker, eftersom ni inte är skolade i genustänkande, att det var väl inte helt orimligt att man visar vatten i samband med en bild på en våtdräkt som ska vara i vatten. Men jag har ju läst genusfotografens tolkning och vet... Den lyder så här. Och för att visa exakt hur sexig du blir tillsammans med ditt syntetiska gummi, stänker du in lite sperma, eller ganska mycket sperma, som du obekymrat tar emot med handflatan.
På riktigt? Är det så här? Du har aldrig läst genusfotografen.
Men är det någon sperma i bilden? Eller?
Nej, det är vatten. Det är vatten som är i närheten av våtdräkten. Man måste ha läst genusvetenskap för att förstå att det såklart är sperma som någon... Elefant kanske då, för det är väldigt mycket sperma, står och sprutar. Det är inte säkert att man ser det. Man tänker normal mycket vatten eller jättemycket sperma.
Men så genusfotograf är en person som går genom livet och ser elefantsperma överallt? Eller för jag har aldrig läst hans blogg. Jag har ingen aning vem
det
är.
Nej, ni får gå in själva och göra er bedömning.
Det verkar som att...
Nu tog jag extrema exempel. Det är också en jättebra blogg som verkligen lyfter fram problem som kanske ligger under ytan, som man inte alltid ser. I våras hade ett amerikanskt modehus en kampanj som var ganska listigt uttänkt. Den gick ut på att manipulera media. Man gjorde en väldigt enkel bildserie som var misstänksamt övertydlig i sin sexism. Man visade en unisex-skjorta, alltså en skjorta som både män och kvinnor kan ha. Men på bilderna så hade då kvinnan bara skjorta, inga underbyxor.
Jag har varit på det här.
Ja, jag vet.
Jag vet, skrev ett inlägg.
Mannen hade då skjorta och byxor som är vanligare när man har skjorta.
Men det här var en så här snillrik PR, det kanske du ska säga nu, att det var en fake.
Ja,
så att
precis.
Säga.
Det vet ju alla idag att det var.
Fast är det, alltså, slår man sig fri genom att ha en agenda bakom det? Att så här, haha, jag visste att ni skulle reagera på att jag halshugg en koala. Därför är det helt okej att göra det.
Nej, det gör man inte.
Men det är inte att det är okej att göra, men det är alltid så att det blir jobbigt att reagera på det för att man är en del av planen. Att man är en del av reklamarens plan.
Ja, det är lite ditt.
Poängen var att folk skulle bli upprörda.
Så här, det är klart att jag kräver inte att alla ska ha djupkunskaper om mediekommunikation.
Du har det genom att ha läst den populärvetenskapliga boken.
Jag hade faktiskt att jag insåg ju direkt när jag såg bilderna att det är något lurt och så kollade jag upp det istället för. Men jag förstår om människor reagerar i affekt eftersom folk blev ju personligt upprörda av det här. Så jag håller ingen ansvarig som gick på det här pranket i våras. Men nu trodde jag att nu vet väl alla att det är så här det här modehuset arbetar. Jag väljer ju då att inte nämna det vid namn eftersom jag inte fått betalt för att sköta deras marknadsföring. Men vi kanske inte alltid kommer att ha Akademikernas A-kassa som vår huvudsponsor.
Tänker du att vi ska gå till det här?
Då skulle vi kanske
företaget
kunna gå till det här modehuset. Men då vill vi ju ha betalt till skillnad från genusfotografen och hans läsare.
Jag tycker inte vi ska gå till det.
Nej, det tycker inte jag heller, för jag tycker de är för vidriga till skillnad från genusfotografen och hans läsare. Det är ju en välkänd metod som mannen bakom kampanjen, Ryan Holiday, har berättat om i sin bok då, Trust Me, I'm Lying. Där berättar han om hur han manipulerar media, som i fallet med unisex-skjortan. Under falsk namn tipsar han feministiska bloggar om det här. Och det här var ju bara att googla sig upp. De flesta stora svenska tidningar skrev det. Därför tyckte jag det var lite dumt då att nominera det här modehuset som vi, till skillnad från de inte nämner namnet på. Och dels var det dumt att rösta fram det här till Årets sexist. För nu har ju den här kampanjen valsat runt i media ännu en gång. Alla tidningar fick en krok att hänga upp Årets sexist alltså Kroken, årets sexist.
Fast det var väl ändå hans läsare som hade röstat fram det här på flera alternativ.
Ja, de tänkte sig inte för där. Och det gjorde inte han heller som nominerade dem. Det var ju dumt. För om man inte älskar det här stora mordhuset, som nu är nämnt med namn i all media, så är det ju dumt att sköta deras marknadsföring åt dem. Och det här sa jag då till genusfotografen, hans läsare, och då avfärdade de mig.
Sa du det med den jobbiga bracka rösten som du har just nu?
Jag vet inte om det framgick i text. De tyckte det var ytterst tröttsamt att en vit heterosexuell kille kommer att racka ner på deras engagemang.
På en annan vit heterosexuell kille. Jag vet, men vad, jag vet hur, hur, han, genusfotografen inte det.
Hur sa du det? Eller vilket, skrev du det i
en tweet?
En tweet, ja.
Men de tyckte då att jag rackade ner på det här lovvärda engagemanget att delta i en internetomröstning. Och jag förstår
dem. Jag är lite rädd just för att du har liksom, du har verkligen spårat ur fullständigt och bråkat i sociala medier.
Du bråkar med alla just
det. Ja, så att
Ni skulle kunna vända på det.
Vi har lite problem idag med att podden är för navelskådande. Det kommer kanske bara bli värre och värre.
Det är för att du har...
Jag bråkar väl med alla på samma sätt som David Isak bråkar med Eritreas regering.
Stopp.
Det hade ju...
Nej, de vi kommer räkna dagarna. Tills ni slutar vara dumma med Kringlan på Twitter.
Jag vill ju att Kringlan, jag kan säga det här om det veckan, jag vill ju att Kringlan går och kollar om man har en hjärntumör. För det kan ju få en att drastiskt ändra sitt beteende.
Ja, ja. Det kan vara jag som ska ändra mitt beteende. Det kan vara alla de som har fel.
Är det så finns det ju en medicinsk anledning till att du har blivit så bråklysten.
Ja, men den här gången var det tyvärr så. Alltså, jag kan förstå...
Men säga, varför får inte bara bli en podd och vi bara reagerar på reaktionerna på Kringlans bråk?
Nej,
Vi ska tänka på det framöver. Det blev så den här gången. Nej, men framöver ska vi tänka på det.
Jag höjde abstraktionsnivån nu och ville tala om året sexist 2013.
Ja, ja, ja.
Jag kan förstå att jag blev avfärdad. För de här människorna kunde ju inte veta, vem höll räkningen på det här, att det hade gått 98 år sen sist en vit cisman hade rätt. Vanligtvis kan man ju bara avfärda någon som, ja men det där var ju bara en vit kille, det är något han säger, vad vet han om genusfrågor? Men nu var ju jag i omloppsbana, jag var den sällsynta kometen som hade rätt. Och det var ju så dumt att de inte lyssnade. Istället påminner... Ja, men istället påminner de mig om att genusfotografen också samlar in pengar till tjejjourer. Hatar jag tjejjourer eller? Nej, förlåt. Jag hade bara rätt. Jag tycker att det borde gå att samla in pengar utan att göra marknadsföring för ett sexistiskt modehus. Eller jag ska vara frank och säga, jag tycker det är snyggare att samla in pengar till tjejjourer och inte göra sexistisk reklam. Vi låter den sjunka in.
Lilla Drevet har fått lite kritik i veckan som gått för att vi brister i mångfald. Vi är en väldigt, väldigt vit podd. Internt här i podden har åsikterna gått lite isär om man ska ta den här kritiken på allvar eller inte. Men jag tänkte inte uppehålla...
Stopp! Vad menar du med det? Jag vill bara tvätta min smutsiga byk här. Den har väl inte gått isär om vi ska ta det på allvar eller inte? Vi tar väl all kritik på allvar?
Okej. Okay. Yeah.
Eller?
Då gör vi det.
Ja, men det är väl en skillnad om man pallar ta ett jobbigt Twitterbråk eller inte?
Det här känns inte det här också. Ska vi inte säga det här att det är... Allt det här är för 99% av de som hör podden obegripligt.
Ja,
att du Kringlan bara... och framförallt Kringlan har varit väldigt upp i de här Twitter-diskussionerna. Men det är inte så många som har koll på det här.
Jag tänkte men det... nu bara försöka dra förbi det. Men ändå säga vad min ingång till ämnet har varit.
Men du får inte rädda ditt eget skitiga namn för mycket här. Jag måste säga, det har gått lite isär om vi tycker det här är en viktig fråga. Det är klart att jag också tycker att det här
men
är
jag, i det säger jag då att jag tycker det är jätteviktigt, men det tyckte inte ni. Eller...
Men på vilket sätt menar du att det gått isär då?
Att det har varit, det har gått isär.
Men vilka har tyckt att det varit en oviktig fråga?
Ska jag säga det?
Ja.
Ja, du.
Okej, då var det jag ville försvara mig ifrån. Men vi kan fortsätta nu.
Ja.
Men ska vi bara berätta bakgrunden då?
Kan inte du göra det som har varit mitt uppe i det?
Ja, okej, vi har fått lite kritik för dålig representation i vår podd, va? Väldigt få rasifierade människor. Så går det väl ut i kortheten här, kritiken.
Ja, precis. Men är det inte också en skillnad just där att man kan säga det att det är viktigt att rasifierade människor representeras? Men det är som en del av kritiken, vissa som har kritiserat har velat att det ska hända någonting med våran podd också. Och det är kanske där jag har vänt mig mot det lite grann. Att det är orimligt att på en sån mikronivå försöka åstadkomma representation. Alltså vi kan liksom inte sparka Nanna, när vi är en podd där vi är fyra kompisar så ska vi liksom sparka en.
Ja, ja. Men där kanske vi har lite olika då, när Nanna kallar att vi har tagit det olika seriöst. För jag tycker kanske inte att det är ett bra försvar att säga så här, ja men det är något vi har tänkt igenom väldigt noga, men vi tänker inte göra ett skit åt det. Då tycker jag det är bättre att ha en mer offensiv strategi. Mm-hmm. Och säga fast, så här, håll käften då.
Nej, men fast varför det? För de har ju inte gjort något fel i att påpeka det.
Nej.
Men då är det väl jätteotrevligt att bemöta det med...
Ja, men jag sa inte håll käften då.
Men du var...
Men jag tycker att det är något fel i att påpeka det och kräva att det ska hända någonting. Ja. Alltså, för jag tycker att det är liksom, att det är självklart att man vill ha... Att i mediasamhället i stort ska vara ett miniatyr-Sverige och man måste liksom jobba med olika människor och alla människor ska representeras. Men att liksom på sån mikronivå vilja detaljstyra representationen, det tycker jag är så här läskig polisstatsstämning.
Ja,
att ner till en podcast som fyra människor gör, att ni måste sparka en och ta in en rasifierad.
Det är väl också att om vi tänker på att plocka in en till person till exempel, vilket vi har haft diskussioner om, att ha det i bakhuvudet då och att det
absolut. Nej, men jag kanske vänder mig emot att det här kom på Twitter. Det är så lätt att på 140 tecken hinner man med liksom en ganska ful antydning. Det finns någon sorts vulgaritet och det finns en intellektuell ohederlighet i sättet de diskuterar det här på. Så man får ju inte glömma bort att det här är liksom... Om vi då tar den som startade alltihop. Det var ju Kaveh Zolfagari som startade. Det är lätt att glömma bort att han är ju också någon sorts antirasismens Bert Karlsson. Det är hans affärsidé.
Det var väl ändå
att starta den här typen av små bifar som är lätta att starta. Det är omöjligt att försvara sig på 140 tecken. Hade han velat ha... Men ja, skitsamma. Jag och Kaveh har ju löst det här internt, kan man säga.
Ja,
Men därmed inte sagt att vi har löst något problem. Det är klart att det är ett problem att vi bara är vita människor här. Och det ska vi väl tänka på den dagen vi behöver ta in en vikarie till exempel.
Men jag vet inte om jag tycker att det är ett problem. Jag tycker inte man kan se det på en sån mikronivå. Alltså, det är så särskilt i humorbranschen liksom, är väl ändå en bransch där rasifierade människor har tillåtits ta ganska mycket stor plats. Man pratar med stand-up och så. Man kan inte se det att det ska vara representation i varje enskild produkt. Det blir ju absurt. Ja. Men det finns ju liksom massa... Och massa av dem har ju jag jobbat med i andra sammanhang såklart, när jag varit på stand-up-turnéer och jobbat med tv-program. Alltså jag förstår liksom inte hur... Jag tycker det är jättekonstigt att gå på en enskild produkt så och kräva att den måste ändra sig.
Nej, men jag tycker det är också en ganska banal idé om hur maktstrukturer ser ut. Om man, alltså varför ska det alltid höjas upp till grupper? Om Kaveh nu har en diskussion med mig så kan man väl se så här, han har fler followers på Twitter än jag. Hans klipp och klistra-bok från internet säljer bättre än min. Det är väl klart att varför ska han klaga på att jag har en plattform och därmed ett ansvar? Jag förstår inte.
Fast han kanske är bättre än du på att tänka på mångfald och så i sina sammanhang.
Ja, men det är väl bara att han startar en podd då. Det är ju helt frivilligt att göra. Han har ju mycket bättre plattform än jag hade innan vi startade den här podden ihop.
Ja, men han kan ju tycka att du också ska ta ansvar då med dina plattformar som du jobbar med.
Jo.
Det är väl ändå möjligt. Även om han har större plattformar, han tar ansvar.
Ja, verkligen. Jag är ju inte fast heller i en så här soggigt 70-tals politiskt tänkande om att det privata är politiskt och sådär. Men det är klart att man väljer ju hur mycket tanke man vill lägga bakom det man gör och säger. Nu åter till
till den jättelånga lägesbeskrivningen, kan man nog kalla det. Under den gångna veckan har jag tänkt ganska mycket på just medierepresentation.
Mm.
Och jag har märkt att människor verkar ha lite olika bilder och önskemål om hur medierepresentation borde fungera. Och att de här bilderna ibland krockar, även bland människor som tycker att representation är en bra grej. Så jag tänkte faktiskt vara ganska seriös här och dela med mig av mina tankar kring de här olika sätten att se på representation. Är det okej?
Ja, men det är väl bra att vi tar någonting på allvar i den här podden.
Mm. Jag har kommit fram till att det finns åtminstone tre förväntningar eller önskemål som man kan ha när det kommer till representation. Och för att vara superpedagogisk och neutral och inte trampa på någon på tårna ska jag inte använda verkliga egenskaper som till exempel kön, sexualitet och sånt. Utan förklara det här genom att måla upp en värld med tupéer och underbett.
Okay. Bara det blir tydligare så här.
Ja, det blir, jag tror faktiskt det blir det, för ja. Det blir inte så mycket... vi leker med tanken att cirka hälften av alla Sveriges medborgare bär tupé. Resten gör det inte. Att inte ha tupé ses som hög status och att göra det ses som låg status. Ungefär i verkliga livet, ja precis. Men i det här exemplet så är det lika vanligt. Vi leker också med tanke på att ungefär var femte människa i Sverige har underbett av skiftande grad. Resten har överbett i majoritet. Och det här är en jättestor grej i den här tankevärlden. Människor med underbett har länge varit gravt underrepresenterade i tv-tidningar, bla bla bla. De blir också diskriminerade på arbetsmarknaden.
Låter också som den verkliga världen.
Är det verkligen så?
Tommy Körberg då? Han finns ju i tv.
Det är i alla fall de här verktygen som jag tänker använda mig av för att illustrera de olika hållningarna som man kan ha när det kommer
de var till representation. De var liksom inte tillräckligt Kringland kunde associera utifrån dem ändå. Så att ja. Det kloddade ändå till det för honom.
Det gjorde ju det.
Jag ska inte tolka det bokstavligt.
Nu kan vi bara se det som att det kan representera olika sorters förtryck, vad som helst.
Jag tycker detta är en jätterolig tankelek. Mm. Fortsätt med den.
Ja. Men jag kommer använda dem för att beskriva den värld vi lever i. Eller, ja. Mm. Det första representationsidealet som jag har tyckt mig se finns är ett mer darwinistiskt representationsideal. Det vill säga, man ska inte ha några mål när det kommer till representation. Man tycker snarare att det får sköta sig bäst det vill.
Lite som Jens Spendrup.
Lite som Jens Spendrup, ja. Det blir som det blir om samhället bara önskar det så kommer det ju lösa sig av sig själv. Genom någon slags naturlig evolution.
Ja, liberal hållning.
Ja, precis. Man ser det liksom som att om tre med överbett leder Musikhjälpen, ja, då är det väl kanske för att människor med överbett är bäst på att leda Musikhjälpen. Eller i alla fall att det inte är någon biggie. Herregud, nästa år kanske är någon med underbett. Man ska inte ställa så stora krav.
Nej. Nej, men det var en kategori.
Det är en kategori. Och nästa tycker ju att man visst kan ställa krav. Det är någon som förespråkar en, och det här låter så tråkigt, men mer demografiskt korrekt representation. Det vill säga att om samhället består av 20% människor med underbett, ja, då borde även 20% av alla som figurerar i media ha underbett. Mm. Det tror jag är en väldigt vanlig, ett vanligt ideal att ha. Om 50% av befolkningen bär tupé, ja, då borde åtminstone en av Filip och Fredrik ha tupé. Och har ingen i tusenmannabandet We're from Barcelona tupé, så är det något av en statistisk sensation. Eller så säger det något om vilka jävla tupéhatare de är. Mm.
Men det är lite där jag tycker att man måste hacka upp dem där i två kategorier.
Den kategorin är två.
Ja, men för att det är skillnad, alltså just det där, ja men det är en sak att man vill att...
Men det här är ju vilket ideal du har, sen kan man ju tycka att det är konstigt, eller att det är svårt att få till på mikronivå, men det här är vilket ideal, ja, okay, hur man önskar att världen skulle se ut.
Jag vill bara säga till Ola så här, att det är också alltid lätt att slå ifrån sig att det man själv håller på med är undantag från regeln, eller att inte vilja säga att man utgör en del av ett mönster, eller hur?
Ja,
men det är ju en banal sak att säga såklart, det förstår alla.
Men det är ju inte det att Filip och Fredrik ska sparka Filip eller Fredrik och ta in en annan.
Nej,
jag tycker inte.
Det kanske är på en större nivå ska någon ge plats åt Fredrika och Filippa som båda har underbett och tupé.
Mm. Det man vill här alltså.
Men det är just det att vi har fått den här kritiken. Det är det som jag har problem med. Vi delar av vår kritik att vi har fått den här Filip och Fredrik ska ändra sig i sin enhet.
Det man vill här i alla fall att balansen i media ska överensstämma med balansen hos befolkningen. Varje stjärnorna på slottet ska vara ett Sverige i miniatyr. Av 10 personer så bör hälften ha tupé och 2 ha underbett. Och det är väl i alla fall en målbild som känns ganska rimlig och rättvis. Att man i alla fall kan ha det som måttstock om man vill kritisera en morgonsoffa. För att inte bjuda in tillräckligt många människor med underbett eller tupé. Annars skulle det inte ge någon representativ bild av samhället. Men vad är då problemet med den här demografiska representationen.
Det ska bli spännande att höra.
Ja.
Kommer du berätta det?
Ja.
Kommer du göra det, skaffa många fiender nu?
Nej.
Skaffa dig obekväma sängkamrater?
Nej. Det jag kan se är problemet med är att det blir väldigt, väldigt orättvist mot minoriteter. Eller orättvist är kanske fel ord, men dåligt för dem. För om man hör till en grupp som bara utgör en promille av befolkningen, till exempel man hör till gruppen människor som har ett födelsemärke mitt på näsan, då borde man ju helt den här uppfattningen bara få se någon som har samma egenskap i media en gång på 1000. Om det här med att ha ett födelsemärke mitt på näsan är en jättestor del av ens liv och jätteviktigt för en, då är det ju jättesorgligt och ensamt att aldrig få förebilder i media. Det kommer inte vara någon Disney-prinsessa med ett födelsemärke mitt på näsan, till exempel.
Nej, nej. Men det förutsätter också att detta var något jätteviktigt då.
Ja, alltså vi leker ju med att allt det här är superviktigt och att det är diskriminering. Allt det finns i de här exemplen. Det tredje och sista idealet är den inkluderande representationen. Och den går i princip ut på att alla varianter som finns ska finnas representerade. Och här spelar statistik mindre roll. Varje variant av en människa borde få ungefär lika mycket fokus. Om jag slår upp en tidning så ska den innehålla ungefär lika många underbett som överbett. Även om överbett är vanligast.
Det är ungefär som FN, att alla länder har en röst oavsett hur stora de är.
Precis. För risken finns ju att jag som läsare har underbett. Och jag har väl lika stor rätt som någon annan att ha en massa förebilder att identifiera mig med. Så den är väldigt liksom kanske mer konsumentvänlig och förebildsorienterad, den här bilden. Jag ska kunna få vara säker på att få se eller höra representanter för min egen grupp i media. Oavsett om jag tillhör en majoritet eller minoritet. Men det man kan kritisera här i om den här drömbilden skulle bli verklighet, om någon viftar med trollspel där, det är att media skulle då ge en falsk bild av hur samhället ser ut. För det är ju inte...
Det är lätt att glömma bort det när man är mycket på Twitter, som vi alla är kanske, och för en del hopplösa diskussioner där, att det här är ju inte representativt.
Alltså, nej, fast man kan ju också invända att det vi ser på tv nu är inte representativt. Samhället utgörs ju inte av
80% vita gubbar. Men jag tror det är mer representativt än våra Twitterflöden.
Är ni med på vad de här tre rättvisa idealen är?
Ja.
Ett, medierepresentation ska inte vara något krav, det får bli som det blir. Två, medias representanter ska spegla befolkningen. Och tre, alla befolkningens olika grupper ska vara lika synliga i media nästan oavsett proportioner. För det är det jag tänker att det kanske kan vara värt att förtydliga vad man vill med just representation. För att det kan faktiskt krocka. Och jag har faktiskt ett exempel på när det faktiskt har krockat, så i veckan i en Facebookgrupp för ett feministiskt event. Där föreslog någon, citat, bjud in några transpersoner som talar för att väga upp den ciskönade majoritet som hittills verkar inbjuden. Och här kan man ju svara lite olika beroende på var man står.
Snark skulle man kunna svara.
Det skulle man kunna svara om man är för den mer darwinistiska synen. Men är man för en så demografiskt korrekt representation, så tycker man kanske inte heller att det är jättekonstigt med en ciskönad majoritet, utan ciskönade är majoritet även i samhället.
Just det.
Men är man då för den här inkluderande representationen, så då kanske inte ens räcker med några få transpersoner. Då borde det nästan vara lika många som ciskönade, eftersom båda grupperna finns. Ja,
jag menar ju inte att man skulle säga snack, men det kan ju uppstå viss trötthet i de här liksom interna diskussionerna. Alltså att det inte är så progressivt att bara hålla på med interna diskussioner om representation.
Nej.
Det är ju också något som kostar energi, som tar energi någon annanstans ifrån.
Det är lite det jag tänker, om vi Twitter-människor och så vidare ska kunna mötas, så är det kanske bra att förtydliga vad ens utopi är. Hur vill man ens att det ska se ut? Ja, hur önskar man att den här podden skulle se ut, till exempel? Jag tycker vi brister på både punkt 2 och 3.
Jag vet inte, men här skulle jag nog vilja liksom då gå till Olas större perspektiv och säga något som jag kanske sagt förut, att om man ser till poddandet i stort, så är det är bara upp till var och en att starta en podd. Jag kan inte förstå det här problemet.
Men hakar ni upp just på att det är kritik mot en podd?
Ja, men nej, jag hakar nog upp på att det är kritik mot mig. Och...
att du blir helt vansinnig.
Ja, men varför ska jag behöva liksom vara som någon sorts apartheid-försvarare när jag bara tycker så här, nej men... starta en egen podd, herregud. Ja, du har en mycket bättre plattform än jag.
Jag kan känna också att det kanske är jag som borde få mest kritik av oss tre. Eftersom jag går lite mer emot min egen ideal. Ni har ändå med den inställningen.
Ja, men jag tycker
så ni som har mejlat nu och så, ni kanske ska höra av er till mig. För jag håller ju med och ändå med i det här sammanhanget.
Just det, nej, men jag tycker det verkar kanske dum. Jag tycker det verkar vettigare att till exempel starta rummet. Webbadressen rummets.se, va?
Jättebra
initiativ. Det verkar mycket vettigare än att tycka så här, varför har vi ingen plats på filipochfredrik.com? Eftersom det ändå är demokratiserat. Alltså, man måste väl ändå se det. Varför ska man in i sammanhanget?
Ja, men det finns väl i och för sig också, det är ju ändå skillnad på plattform och plattform. Och det finns väl säkert en snedvridning i plattformar, stora och små de är.
Och det är vem som äger vad. Kritiserar Filip och Fredrik för deras podd. Det är väl kanske snarare man kritiserar TV för att de tar in dem hela tiden.
Men det är mycket bättre att TV. Ja. Men jag menar, men det, så här, jag om vi då tar, eftersom det var Kava som föranledde, som startade kritiken, så har ju han en bättre plattform än jag. Det är ju ingen snack om saken.
Om vi ska lyfta perspektivet från dina personliga vendettor med folk på Twitter.
Men det rörde ju vår podden då. Då måste jag ju bara kunna avföra den kritiken och säga, starta en egen podd om det är så jävla roligt om podd.
Men jag känner lite grann så här just att jag är för ett mediesamhälle stort som där folk är representerande. Men att när man börjar representera på sån mikronivå som en podd som Fyra kompisar gör, att det går någon slags gräns där, då jag också blir liberal. Att det, ja, men också överhuvudtaget så här att folk gör, jag menar om man säger så här, eller hur stort problem är det om man säger den här alternativserievärlden som du är med i, hur stort problem är det att den är så, den är väl väldigt övervägande vit.
Den är supervit.
Ja, och då är det så här, och då kan man säga att det finns annan kultur, så här hiphopvärlden är övervägande rasifierad. Och ja, det kan man tycka är tråkigt att man skulle önska att det var mer blandat, att det var mer vita inom hiphopkulturen och mer rasifierat som tecknade serier. Men jag vet inte om det måste vara ett så enormt problem. Problemet känner jag mer blir ifall den vita serietecknarkulturen har mycket högre status och får liksom vara med i media och liksom tas på allvar.
Så är
det kanske, och det är ett problem då. Men så här, att tvinga in någon i en liten podd eller i en hiphopgrupp eller sånt där på sån mikronivå, jag tycker att det blir så märkligt.
Jag tycker det är jätteändå bra att prata om vitheten i seriesverige till exempel, så att till exempel serieskolan som jag och många andra har gått på har med det perspektivet när de tar in folk till platserna, och sen att tidningarna som publicerar serier, Galago till exempel, också tänker på det. Jag tror faktiskt det är jättebra att nöta in det, att så här, stopp, det här är alldeles för vitt, det här speglar verkligen inte varken samhället eller någon slags dröm. Det var allt från oss för den här gången. Vi ber om ursäkt för att det blev lite internt, lite långt, lite...
Lite naveskådande kanske blev.
Ja, men i alla fall, den här podden ges ut av Aftonbladet Kultur, kommer en gång i veckan. Sponsrar den, gör Akademikernas A-kassa. Och vill man skriva till oss, tycker man någonting om det här avsnittet till exempel, och vill säga ni har helt fel eller ni har rätt, då kan man använda hashtaggen Lilla Drevet.
Mm. Och så gärna lite mer på Instagram. Jag mina bilder är 90% på Lilla Drevet.
Jag
hashtaggen på Instagram.
Nej, det finns inte i min värld.
Vi skäms värld. När vi går in och kollar.
Ja, precis. Ni får gärna uttrycka i fotokonst vad ni känner när ni hör Kringland prata om genusfotografen.
Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar.
Tack.
Tack. Hej.